Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig Henrik Thorsson och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen ska du vara som lyssnar på den här podcasten om det amerikanska valet i USA 2024. Om valet 2024. Det är oavsett ett omval, men det finns mycket annat att säga om det också. Det gör vi tillsammans med Klaus Stolpe. Välkommen hit.
Ja, hej. Tack. Tusen tack.
Välkommen. Och ja, du, ett halvår kvar till valet och mätningarna visar att Trump är på vinstvarvet här sista. Det är ändå 6 månader kvar alltså, men vissa domare tycker annorlunda. De skulle inte vilja se honom i Vita huset utan i finkan istället, eller vad då?
Ja, det handlar om det här rättsfallet kring mutpengarna till den här porrskådisen Stormy Daniels och... Det var vi ju inne på förra gången, alltså, att det är väldigt problematiskt det att få ihop en jury i en sån där rättegång, för man vill ju inte ha dit folk som helt enkelt redan har bestämt sig då de sätter sig i juryn och Trump håller på att trilskas om vilka som dugar och så vidare och det var en domare som sagt att han hotade att bura in om man inte sluta trilskas med det där. Men alltså till Trumps försvar, vad man ska säga, så att det är ju, jag menar, man vill ju faktiskt inte ha dit folk som redan har en bestämd uppfattning och det där är ju väldigt knepigt eftersom det är en sån här fråga som folk har diskuterat privat hur mycket som helst, så att det är ju ingen enkel sak. Men det där var ju in på senast och vi lär minsann få återkomma till det här annars också. Men en
annan som har åkt i lite sånt här, vad ska man, blåsväder nu, det är ju hon som vi pratade om när det gällde vicepresidentkandidater förut. Vi hade ju en sån genomgång, eller hur?
Mm. Ja, precis. Och det är ju då den här Kristi Noem som var ett av de här många namnen som vi gick igenom. Och hon är ju då guvernör i South Dakota och hon har då, som du sa, då hamnat i blåsväder. Och det är frågan om att det kommer ut en bok, på kommande, men just att manus har väl då läckt ut redan. Och där då framgår bland annat att hon skulle ha skjutit ihjäl familjens hund för 20 år sedan, märk väl.
Okay. Och
de låter som att jag skulle ta republikaner i försvar hela tiden här, men att jag nu bildar mig, då ska vi uttrycka saken. Milt uttryck, så den där jycken hade vissa attitydproblem, hade alltså bit i ihjäl grannens höns och agera hotfullt mot barn och så vidare. Och det var ju så mycket skriverier om det där, så att jag måste ju ärligt talat säga att jag trodde ju att det hade hänt rätt nyligen innan jag fattade att det var för 20 år sedan. Ja. För att jag menar, det att man skjuter ihjäl en galen hund så är väl inte speciellt konstigt. Här kanske vi är vana vid att man för dem till en veterinär. Men menar igen, hur gör man ute på landet då? Man tar fram bössan.
Ja, i USA där alla har ett vapen så måste man kunna sköta det själv, eller vadå?
Så att det var dit jag ville komma. Jag tror inte att det är speciellt unikt att man skjuter ihjäl en hund även i Sverige eller Finland.
Nej, det kan hända, jag vet inte.
Jag menar, hur man avlivar tokiga hundar, så det hör inte i mina kompetensområden.
Varg vet jag att det har hänt i alla fall.
Ja, men precis, ja. Men om man nu tänker oss i en landsortsdelstat i USA där liksom vapen är en del av vardagen, så att jag förstår inte riktigt grejen. Sen en annan sak med den samma Kristi Noem som du kom fram häromdagen i den där boken som ännu inte har kommit ut, så skulle vara någonting att hon berättar om den här träffar den här Kim Jong-un, den där Nordkoreas härskare, och det är ju frågan om att men snälla någon, när skulle hon ha haft möjlighet att träffa ledaren för det som mig vet är liggande världens mest slutna land.
Mm.
Så att det finns ett och annat konstigt där. Så att jag reagerar nog mera på fantasimöten än att man tar liv av en hund med attitydproblem. Om jag nu tillåter mig en egen åsikt här.
I Nordkorea det är väl hund som är en delikatess, vad jag vill säga.
Hon kunde ju skicka dit den kanske.
Ja, kanske var i samband av det. Men han kanske hjälpte den. Nej, vi vet inte. Men jag tänkte bara på det att det här är en intressant sak för Trump. För att det kan ju gynna honom om en av hans likar blir liksom, du vet, en sak som hände för 20 år sedan och alla tycker, vadå, en hund? Och då kanske man analogiserar mot det Trump är med om som också hände för länge sedan och liksom på något sätt kan, du vet, det smittar av sig. Att är det sådana här löjliga saker som ska föras mot republikaner hela tiden?
Ja, det så långt tänkte jag inte, men jag är ju böjd att hålla med helt enkelt.
Ja, vi vet ju inte att det var
Nej, men alltså det är ju en bra teori alltså för att i något skede så kan man ju då som slå sig för pannan och konstatera att ska vi nu diskutera hur USAs framtid ska se ut de närmaste åren eller ska vi hålla på att dra upp en massa gammalt tjafs helt enkelt.
Ja, visst. Och tydligen, ja, på siffrorna verkar det inte som det här gamla tjafset påverkar så mycket i alla fall. Men en sak som jag tyckte redan förra veckan nämnde det var de här upploppen på universiteten som ganska allvarligt för kanske Biden också. Trump, han tycker ju poliser på det är bra. Det var vackert, sa han, att det kom poliser in på universiteterna. Men den här frågan var ju lite knepig, tyckte man, för Biden. Men nu har det gått ett tag och det har ju avvecklats det hela. Vad säger du om den frågan?
Ja, men att det händer ju nog hela tiden. Att då var det ju häromdagen så var det ju väldigt våldsamt på UCLA i Los Angeles. Det var ju något sån här provisoriskt tältläger som demonstranterna hade lagt upp och kravallpolisen gick in och burade in diverse människor och annars är det väl vad nu jag vet mest i New York som det har varit gurgel kring det där och totalt sett så är det väl 2000 människor som har arresterats. De kanske har blivit släppta på följande morgon eller någonting sånt. Det handlar ju inte om 2000 människor som fått en fällande dom, men att USA är ju så himla stort, men i alla fall att 2000 människor är ju en ganska anmärkningsvärd siffra. Det är ju sånt där som man, den där typen av scener som man närmast associerar med protesta mot Vietnamkriget och sånt helt enkelt.
Nej, men det är ju det här yttrandefrihetsfrågan som är så viktig i USA. Det är ju det som liksom gör att det blir allvarligt. Men då tycker jag Biden på ett vis som jag fattade. Ja, men han sa ni alla ska få protestera, men den som bryter mot lagen, det godkänns inte liksom bara för det att civil olydnad då, till exempel då, som du sa, de här lägerna på universitetets mark som är privat mark. Och det är väldigt noga i USA med sånt, att de inte kan bygga upp tält där. Så att det är ju det felet, men inte att de uttrycker det.
Knappast skulle varken du eller jag vilja ha ett tältläger på egen tomt.
Nej, vi har så mycket här där min fru bor, så jag skulle nog kunna tänka mig det. Men det är ingen
nytta. Det beror ju på vad de protesterar mot det förstås.
Ja, det mesta tror jag inte skulle märkas vad än det är. Men, men alltså allvarligt, ja, men den här frågan är ju yttrandefrihetsfråga och vi hade ju något liknande i Sverige då poliserna gick in på Södermalm där det var valborgsfirande och plockade folk som hade druckit mycket på strax söder om Hammarby där också förra veckan. Och det är liksom när polisen kommer in och på något sätt det är med massor då. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Men är det ett hot mot Biden, tror du?
Knappast det där i Hammarby, men
okej, då vet vi det.
Så, nej, nu skämt, sorry, jag raljerar för mycket. Nej, men det är ju klart att ett hot mot Biden så tillvida att det så många som då sympatiserar med palestinierna där i den här Gaza-frågan och USA ändå är så att säga associerat eller allierat med Israel, så det är ju klart att det där så jag menar, jag har ju sitt spekulationer om att han kan förlora den och den delstaten, jag minns inte om det var Michigan eller vad det var, för att det bor så mycket araber där och sånt, så att det är ju klart kanske lite att hårdra det, men att om det blir ett väldigt jämnt val så kan ju liksom små detaljer avgöra i slutet. Kan märk väl, jag vill inte liksom överdriva det allt för mycket, men att det är ju inte en bekväm sak för den sittande presidenten, oberoende vem den skulle vara, för att då kan ändå den här motståndaren säga att jag ser nog att de kan inte köta någonting och det är oroligt och annat skulle vara om jag skulle sitta vid makten och så vidare och så vidare.
Men alltså de som är emot, de som demonstrerar och som är för demonstranterna, de är ju antagligen mer åt Bidens håll och nu...
I grunden, ja.
Och risken är då att de blir blankröstare.
Ja, precis. För att de kanske inte nödvändigtvis går och röstar på Trump, men att om de blir besvikna och stannar hemma så kan då de ett visst antal tusen röstar i en delstat fälla avgörandet för motparten. Märk väl, kan det är ett halvår kvar, men att liksom det är tusen saker som spelar in i en sån här valkampanj.
Men ja, det är många aktuella saker och det är klart att det kommer att bli mer och mer som vi har att anledning att kommentera när liksom den riktiga valrörelsen börjar också. Det vi skulle tala om idag som vi hade tänkt, det var ju talmansfrågan. Det var ju dels ett byte i vintras med talmannen och sen var det den här talmannen som på något sätt fixade till Ukraina-stödet och var ganska imponerande tyckte jag.
Jo, alltså till att börja med så... En intressant grej så är ju att en hel del republikaner i representanthuset som har meddelat att de tackar för sig efter den här mandatperioden. Mm. Och det här får vi ju återkomma till lite mer detaljerat senare, för att på individnivå så finns det säkert fullgoda orsaker, men att det är ju ingen hemlighet att det jäser rätt mycket bland republikanerna, där man ju redan gjort sig av med en talman, det vill säga den här Kevin McCarthy, och nu är det krafter som är i rörelse för att göra sig av med nästa. Och det som ju var problem här då, så var ju de här stödpengarna till inte bara Ukraina utan också Israel och Taiwan, samtidigt som det inte kom några tilläggsanslag för att hålla gränsen mot Mexiko någorlunda tät. Och det har ju förstås retat gallfeber på många republikaner, alltså både väljare och sen då politiker som ska ha föredragit en annan prioritering. Men grejen är ju att den som är talman för representanthuset, så att det kanske inte låter som en så prestigefylld post, men att han kan styra ganska mycket, han eller hon kan styra ganska mycket i vilken ordning frågor kommer upp och så vidare. Och dessutom är det ju den som är tredje i rang, så blir ju president om både någonting skulle hända samtidigt, både presidenten och vicepresidenten, så att det är ju alltså inte vem som helst vi talar om här. Så det är ju klart att den som är talman för representanthuset får ju en massa kritik, men den här vanligen så är det ju oppositionen som kommer med bredsidor, men den här nuvarande talmannen och Mike Johnson så är ju skottlinjen från delar av sitt eget parti, alltså republikanerna, för att de tycker ju helt enkelt att han tar demokraternas parti i för hög utsträckning. Och då liksom för undvikande av missförstånd så ska vi påpeka att det här vi talar om en djupt religiös person som är oerhört värdekonservativ, så att han är ju nog alltså helt enkelt republikan ut i fingerspetsarna. Men grejen är ju att det drog ihop sig här mot Valborg, så var det fyra stora ärenden som skulle plockas fram nästan samtidigt. Det gäller då ett ärende var det för stöd till Ukraina, Israel och Taiwan. Men sen var det också en sån här pyttipanna om man skulle ta ställning till om TikTok skulle förbjudas. Det var ganska mycket där på en gång. Och då var det ju grejen var att där stödet i Ukraina så gick ju igenom med rätt klara siffror helt enkelt. Men då var det ju en hel del från det här Johnsons eget läger som inte var nöjda, för att tidigare så har nämligen den här Johnson ställt sig väldigt skeptisk till att hjälpa Ukraina. Aha. Efterhand så har hans tonfall ändrats för att han har, i den relativt nya roll han är, så har han väl hamnat på ett annat sätt. Sätta sig in i ärenden, så han bara konstaterar att vi kan inte låta Putin marschera genom Europa hur som helst.
Han sa till och med det, just det.
Precis, det var väl till och med, det där var väl till och med ordagrant översatt av min fria översättning från engelskan. Sen det här med Israel och Taiwan gick ju också igenom, och det har ju då inte fallit i god jord hos alla, och sen har vi ju min speciella favorit.
Jag vet vem du ska nämna.
Favorit inom citationstecken, den här notoriska bråkstaken Marjorie Taylor Greene, en republikan från nordvästra hörna av Georgia, från en sån här mindre urban valkrets. Så hon har ju då sagt att hon ska agera för att få bort honom ifall han gör en markering för att han vill hjälpa Ukraina. Det är ju den här samma Taylor Greene som jag tror vi nämner henne i var och vartannat avsnitt. Hon liksom bjuder ju på det. Hon hör till det som kallar Ukrainas ledning för nazister, och hennes allmänbildning så kan ju illustreras av att hon har kallat hon jämför drona paralleller till Gestapo, men hon sa gazpacho. Den som inte vet vad gazpacho är, så, vilket jag inte visste heller, men det är en kall spansk tomatsoppa.
Ja, så du har inte vetat. Ja, det är gott. Jag har till och med i frysen.
Det visste inte jag.
Men då, alltså, ni hade båda
för undvikande av missförstånd. Jag säger fel hela tiden. Det felsägningar är mänskligt, men att det kommer liksom såna grodor från samma människa och ingen ångar eller oj, jag sa fel, förlåt eller något sånt, utan skulle någon påpeka någonting så blir hon bara aggressiv.
Är det mer okej att inte veta vad gazpacho är eller att inte veta vad Gestapo är?
jag tror att man kan förväntas veta vad Gestapo är, men liksom att hon inte kan göra en pudel helt enkelt.
Men hon kanske inte ens visste vad gazpacho var heller.
Nej, det kan ju hända. Ingen aning, men just att hon är som så bångstyrig och det är liksom aldrig någon sån här försonande dragen och sånt, att hon ska alltid ha sin vilja igenom, för att om någon tycker annorlunda så är man liksom ond eller dålig eller något sånt. Alltså hon är ju inte den enda som vill bli av med Johnson, för att hon har ju nog fått en del andra republikaner med sig också, men att hon är ju den här som syns och hörs och är mest det här högljudd och så himla populistisk och så vidare.
Men jag tänker på det, att det för Johnson ser just kanske det är en fördel att föregångaren just har blivit avpoliterad. Därför att det skulle inte se bra ut att republikanerna avpoliterar ännu en. Det blir ju stökigt. Det blir ett polsk riksdag över det.
Det tycker man ju faktiskt, att folk börjar reagera. Men liksom, hur ofta ska de där byta talman, för att de har ju så svårt att enas om vem de skulle ha istället. Det är ju också en sån sak att om man kickar en så borde man ju liksom ha en reservplan, men det hade ju inte republikanerna senast, utan det var ju Mike Johnson var ju inte det här första förslaget, utan de liksom lotsade fram den ena efter den andra. Och i och för sig, det är som den där Taylor Greene inte riktigt fattar, att ibland går det som man vill och ibland så är det inte riktigt lika enkelt. Det är lite om att ge och ta, men att hon är som så hysterisk på något vis. Att de som inte tycker om henne så ska rensas bort helt enkelt. Och det här...
Ja, hemskt egentligen. Ja.
I den situationen så är det väl inte så konstigt. Men det är ju knappast en slump att det är en hel del republikaner som meddelar att de inte vill var kvar i representanthuset. Ingen har ju sagt att det är så otrevlig stämning där, utan jag har med ålderns rätt eller jag har ett annat jobb på gång eller något sånt. Sedan kan man ju också ställa sig den här frågan, att vad tycker demokraterna då egentligen? Alltså det är ju klart, de är ju glada över splittringen bland republikanerna. De behöver ju bara liksom gå och hämta popcorn och njuta, men Men de måste ju också agera på något vis, att det räcker ju med demokraternas röster plus några enstaka republikaner så får man ju bort en talman.
Mm.
Men frågan är ju vem som kommer istället. Och jag misstänker väl att de har nu sett att den här Johnson är mer resonlig än vad man kunde tro att han skulle vara, så kan man väl anta att de vill väl ha klarhet i den frågan innan man ger foten åt Johnson helt enkelt. Mm.
Nej, skulle Johnson bli vicepresidentkandidat så skulle jag tro, då, det tror jag skulle vara smart av Trump, men jag tror inte han är smart på det sättet, för att då skulle han få väldigt mycket stöd, tror jag, även, och jag vet inte hur det skulle gå, men han skulle också ha en neutraliserande faktor i Johnson, men det kanske inte han tycker om och inte heller biter på honom, det vet man aldrig.
Ja, sen är ju den där Johnson är ganska färglös alltså.
Jo, det är klart, men den behöver ju inte synas. Det kan ju också vara så att Trump sätter honom där bara för att neutralisera honom.
Ja, precis. Ja, så långt har jag inte.
Nej, men man vet ju aldrig det. Det är ju helt
Nej. För att nu då vi har diskuterat tänkbara vicepresidentkandidater åt Trump, så har vi ju diskuterat hur många som helst.
Sådana som har varit kända längre tillbaka också.
Jo, precis. Och grejen är ju att det... Just i och med att Trump är så pass oberäknelig som han är, så jag tror att det är förklaringen till att det är så många, himla många olika namn som har dykt upp i de här olika spekulationerna.
Men det här är ju en intressant liksom diplomatroll han har. Men hur var det, återigen det här McCarthy-avsättningen, hela den, ska vi repetera någonting av det, tror du? Hur blev han vald egentligen? Har du berättat?
Men ja, något, det var ju... Republikanerna fick ju majoritet i representanthuset efter senaste valet då, och då efter många om och men så blev det ju McCarthy. Han skötte ju det väldigt klumpigt, för han utgick från att det skulle bli han, så han tog ju flytta in i talmannens kontor. Blev vald. Nancy, det var ungefär så att han och Nancy Pelosi mötte varandra i dörren med flyttlådorna.
Mm.
Och då kan det ju förstås ha varit en och annan till som har reagerat på att vem tror den där att han är, så att det var ju jättemånga omröstningar innan han fick den där majoriteten, så han hade ju klantat till det från början. Och sedan då så med liten marginal så blev han vald, och sedan så blev de arga på honom för att de tyckte att han liksom gav för mycket stöd åt, eller utrymme för demokraterna helt enkelt.
Mm-hmm. Men var det någon viss fråga nu igen som han åkte dit på, eller var det allmänt bara misstroende?
Nu kommer jag inte ihåg vilken som var den där avgörande frågan, men att det var ju nog mer sådär många bäckar små egentligen, för att det fanns ju alltså en irritation mot den där kan från eget läger helt enkelt.
Mm.
Och nu börjar de ju vara i en motsvarande situation, men att det blir ju intressant ifall det skulle gå så långt som till en förtroendeomröstning, för att de här demokraterna, så det kan ju vara svårt för dem att liksom stödja en republikan, för att det är liksom svårt för dem att förklara åt sina väljare att vi ger vår röst åt Mike Johnson.
Mm.
Men att de kan ju liksom rösta blankt eller vad som helst, så räddas han ju kvar bara genom det, samtidigt som det ytterligare understryker en splittring bland republikanerna.
Mm.
Men att det som, vad jag har förstått, det är läst artiklar, så att de har väl, om det kommer ett sådant konkret förslag, så nu kan jag inte här liksom paragraferna, men att de kan ju bordlägga det där förslaget.
Mm, ja, just det. Det har man ju varit med om.
Då kan man ju som skjuta fram det.
Mm.
Och då kan ju de verkligen sitta där och äta popcorn medan republikanerna grälar internt.
Mm, ja, precis.
Så inget, att jag tror nog finns ju nog ett och annat osett kring det här.
Ja, väldigt spännande. Men jag får säga att vi ska prata mer om det här talmannen och så till nästa gång.
Jag tror nog det är skäl att vi gör det faktiskt. För att det finns som andra aspekter att ta upp. Så jag tror ju utan vidare vi får anledning att återkomma till det här.
Men bara en sak som det att han var ju aktiv, den här Johnson som nu är talman i representanthuset, var ju aktiv med det här ogiltighetsförklaringsfrågan av valet. Jag menar, är det en märklig sak, för jag tycker att han ger förtroendefullt nu när han var med och beviljade Ukrainas stöd och allt det här, att det är lite motsägelsefullt. Som du sa förut att han var väldigt konservativ.
Det verkar som att han helt enkelt har ändrat i den roll som han har hamnat i. Så han kanske, det verkar som att man ska ha förstått att saker och ting är inte så okomplicerat. Som det är lättare att sitta, det är som en fotbollsmatch, att det är en sak om du är på plan, det är annan sak om du sitter på läktaren och gapar och skriker.
Ja, nej, men det är klart alltså. Men frågan är
alltså det är lite den känslan jag får av det hela, att han har som fått sätta sig ner då kanske med Biden och diskutera olika saker, eller vem man har snackat med, att ja, men att okej, du tycker så här, men har du tänkt på att det är lite si och så, och då kanske man kommer på att jaha, ja just ja, att det var...
Nej, men han kanske är en skicklig politiker, alltså han vet att föra sig, men det kan också vara så att han är ett tomt skal och bara vänder kappan efter vinden. När vi kan återkomma till det här nästa avsnitt kanske vi kan diskutera den frågan också, vad gjorde han förut, vem är han och så. Jag tycker i alla fall att han är en jätteintressant person.
Det är han.
Så det ser vi fram emot. Men och en annan intressant person ska vi ta nu avslutningsvis. Vi har ju en annan podcast som du kan lyssna på som heter Mr. President. Och det är ju ett material som nu också kommer som bok längre fram i år av Klaus om alla presidenter. Och det är framförallt anekdoter och såna här andra saker. Men en del om val också och om politik även så. Så nu ska vi gå då och prata om den 19:e presidenten som... hette Rutherford B. Hayes. Han var ju född 1822, alltså han var lika gammal som Grant, den föregående presidenten, samma år född, och levde till 1893. Och hans presidentperiod var från 1877 till 1881, alltså bara en period. Vad ska vi säga om honom?
Ja, han är ju huvudperson i ett Lucky Luke-album. Så det är ju,
ja, det är ju han. Ja.
Det är ju The Man from Washington. Jag tror inte att det finns på svenska. Det är jättedåligt det där albumet, kan ju berätta. Men i alla fall. Det, är ju...
no, det finns när man googlar. Vi har googlat och hittat det på något antikvariat någonstans. Ja,
ja så att... Men det som ju han ju är mest känd för är ju inte den saken, utan han blev vald på ett väldigt skandalartat sätt, för det var då en ovanligt noen demokrat som höll på att ta hemspelet, Samuel Tilden, men då var det öppet ännu där resultatet i det var tre delstater nere i södern som det var väldigt... väldigt jämnt, och man trodde då att Tilden kommer att vinna där, och Hayes var tvungen att vinna i alla tre, och plötsligt så vinner Hayes då i alla tre, och det tycks ha gått ganska skumt till, men det har väl gått skumt till från bägge håll. Det tog väldigt länge innan man kunde reda ut vem har egentligen vunnit, och sedan så är det då tyvärr de färgade nere i södern som får betala priset för att demokraterna godtar valresultatet mot att de här nordstatstrupperna, de federala trupperna som har varit parkerade där sen inbördeskrig, alltså sydstaterna var ju praktiken som ockuperat land typ en 12 år efter inbördeskriget, nu drogs de bort, och det betydde ju i klartext att vit överhöghet så fick råda ganska ostört där för rätt många år framöver, så att det blev en kompromiss var de som redan var försvagade från förr så fick betala priser kort och gott.
Men jag menar, Hayes är verkligen hört till den, kanske en av de mest okända för oss säkert.
Det skulle jag nog säga, och han fick ju aldrig någon sån här riktig pondus i sitt presidentämbete heller, för att han associerades ju med att det var så konstiga turer kring det där valresultatet.
Ja, just det. Men det är Vilda Västern-tid i alla fall som har börjat här och pågår, menar jag. Och det kommer presenter efter honom som är rätt spännande faktiskt. Men ändå, i ett Lucky Luke-album, The Man from Washington, Rutherford B. Hayes, alltså veckans president som du kan lyssna på i Mr. President, vår podcast om alla USAs presidenter. Du hittar den på totalmedia.com, total med TH, eller Apple Podcast, eller på Spotify. Och därmed tackar vi för den här veckan. Tack Klaus.
Fint, tusen tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA. En podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.